Så där. Idag ska jag dela lite olika bibelställen faktiskt. Jag tänker börja från andra Timoteusbrevet. Från första versen i kapitel 1 från andra Timoteusbrevet. Där står det så här. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus, till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor, Louise, och din mor, Eunice, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är också därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte eftersom jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Här slår aposteln Paulus en väldigt personlig ton till sin i brevet, en väldigt personlig ton till Timoteus. Och man förstår här när man läser att han var lite missmodig, Timoteus. Han verkade i Efesus och man förstår att det var inte lätt. Det var mycket motstånd och det var ständiga falska förkunnare och sånt här som man fick brottas med där i Efesus. Så det var mycket oroligt. Men här vill han uppmuntra då alltså Timoteus att inte ge upp. Och om det skulle vara något tema på den här predikan så är det just det att vi inte ska ge upp utan vi ska sätta vår tilltro till Gud. Det finns ju så mycket att säga. Det här är ju en underbar, man säger avslutning här. Han talar om den här kallelsen som Gud har gett oss. Det är inte på grund av dina och mina gärningar som vi blir frälsta utan på grund av att vi öppnar oss för Jesus. Och det är ett beslut som är grundat i Gud av evighet som vi ser här. Det tenderar ju nästan att likna Efesierbrevets inledning lite grann där. Av de här underbara sanningarna som ligger i botten för varje kallelse som Gud ger till ett barn. Att det är han som kallar och vi liksom svarar och säger ja. Men sen behöver vi uppmuntra varann mycket efter det. För att det är en kamp, det är en strid och det finns ett lidande som man även talar om. Det kan vara fysiskt lidande, det kan vara förtal, det kan vara missförstånd och det kan vara ibland ett andligt lidande. Och då menar jag då att det är ett motstånd för Guds barn. Det kan bli kampigt och körigt och sådana saker då, va. Det kommer nog ingen undan, eller det kommer ingen undan faktiskt för den som helhjärtat vill följa Jesus. Några versar har jag i alla fall tänkt på. Det är det här just han talar om bön här. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Han kämpade ju verkligen för Timoteus, för de planterade församlingar som han hade, att det skulle gå bra för dem. Och han visste ju som sagt, vi ska gå över till Efesierbrevet 6, vad det handlade om. Det var liksom inte människor som var det stora problemet egentligen, fast det var människor problemen kom igenom. Men det är inte det som är Kristi församlings stora bekymmer, människor, utan det är andemakter och mörkret. Vi ska läsa från Efesierbrevet 6 och 10. Där skriver han till Efeserna, och jag undrar om det inte var i Efeserna som han var just föreståndare till Moses. Det kan vara så. Jag kommer inte ihåg riktigt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är skönt att det är i hans kraft vi ska bli starka. I oss själva så är det snarare en fördel om vi ser att vi inte har så mycket styrka att förlita oss på. För desto snabbare kommer det gå tills vi försöker ta saken i egna händer och lära oss en av de svåraste reglerna i Guds rike, det är egentligen att vänta på Gud. Det ser man varje person i gamla testamentet och nya som har kunnat blivit använda av Gud, har fått lära sig att vänta. Det var nästan regel, en undantag till exempel, att de gamla Guds vänner i gamla testamentet ofta hade svårt med till exempel att få barn. De fick vänta och vänta tills det var ibland nästan omöjligt. De fick lära sig att lita på Gud. Va? Simpsons föräldrar var det, och det var ju Abraham och Isak. Jag hade ju även problem med det. En av Jakobs fruar hade problem. Samuels mamma Hanna hade problem. Johannes döparens föräldrar hade problem. Alltså det är så många, va? Det är ett exempel. Men det finns många andra som Herren ber oss vänta. Och inte minst vi som väntar på att Gud ska komma igenom en väckelse. Alltså ska komma något som berör människor. Då menar jag inte bara fylla kyrkor. För det är ointressant om vi är många eller få på en gudstjänst. Utan det är om människor blir förvandlade i sina liv. Får sina liv förvandlade av Jesus. Och ljus kommer in och man blir född på nytt. Sker inte detta så är det inget imponerande om det är 1000 eller 2000 deltagare. Utan verkar Gud i mötena. Det är det som är det intressanta. Och vi längtar ju efter detta då, va. Och då är det ju just i bön som detta kan ske. Vi samarbetar med Herren i bön. Det är saker i den osynliga världen som står i vägen. Och det ska vi läsa om här. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Alltså det är inte några lätta angrepp han tar. Han står missmod i våra tankar. Han säger det, du ser, vi är bara några stycken på gudstjänsten. Det här går inte. Du ser, hur ska det här gå? Det är listiga angrepp från fienden. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar, väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Ibland kan man få behålla fältet utan att det till synes ser ut att vara något fält att behålla. Jag tänker på Lasse, du berättade ju om en man från Betlehem. Han behöll fältet, fast han var ensam i församlingen i flera år, vet jag. Men han behöll fältet. Så ibland får man behålla fältet tills det kommer tider av väckelse och människor blir frälsta, va? Så jag vill skicka som en hälsning. Vi ska behålla fältet och inte ge upp. För det fienden vill sänka varje levande Guds verk. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och sanningen är ju Guds ord. Det är det som ska liksom fylla våra hjärtan. Inte omständigheter, vad vi ser. När man läser om gamla troshjältarna så var det sällan det såg speciellt bra ut egentligen. Gå runt Jerikos ointagliga murar, det är liksom omöjligt uppdrag egentligen. Men de gick i tro på att Gud var mäktig att ta bort de där murarna. Vi har andliga murar idag som vi inte ser med fysiska ögonen, men vi förstår de är där. För annars skulle ju människor förstå att det är det underbaraste som finns. Att få leva med Jesus och följa honom. För det gäller ju, som Lasse sa, inte bara den här tiden, utan det är ju evigheten vi pratar om. Men det ser inte människor, det är fördolt för deras ögon, för världshärskarna och furstarna har sänkt sitt mörker över detta land. Va? Så att man till och med köpslår med den kristna tron och blandar den med andra religioner, vilket naturligtvis kommer leda till ett mörker. Man börjar mixa sånt och så går från vägen, och sen så är det bara, går man in i antikristfamn skulle jag vilja säga, för det är vad den religionsblandning kommer leda till, misstänker jag. Men vi ska ha sanningen kring våra höfter, ja. Och klär i rättfärdighetens pansar. Och det är ju dels den rättfärdighet vi har i Jesus Kristus förstås. Men också att vi har en rätt relation med Gud på ett ärligt sätt. Så den verkas ut i våra liv. Alltså vi är ärliga, och när vi misslyckas, för det gör vi, då ber vi om förlåtelse och har löftet att Jesu blod renar oss från all synd. För vi vandrar i ljuset med Jesus. Och det finns inga synder som inte det blodet biter på. Alla har möjlighet att få syndernas förlåtelse, för Jesu hjärta är sådant att han vill förlåta synder, han vill frälsa, han vill rädda, han vill möta med människor, han vill möta med dig, han vill möta med mig. Och han har gjort full försoning så att alla synder kan bli utraderade, glömda, förlåtna och kastade i glömskans hav och aldrig mer behöva anklaga oss när vi har bekänt dem och gjort upp med Jesus och lagt våra liv i hans händer och vill följa honom på ett ärligt och uppriktigt sätt. Och då får vi sätta skor på våra fötter med beredskap som fridens evangelium ger. Alltså att vi är beredda helt enkelt att dela med oss. Ta dessutom trons sköld. Med den ska ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Och det är verkligen i tankevärlden detta står. De här brinnande pilarna kommer. Och då är det trons sköld. Vad är trons sköld då, kan man tänka sig? Ja, jag skulle vilja säga att skulle man gå och börja titta vad tron är och vad Jesus säger tron är, så är det i första hand en gemenskap med Jesus. Jag skulle vilja säga att en trons sköld är den som Jesus själv ger oss genom att han flyttar in i oss genom den heliga ande. Och han själv är beskyddet, säger Gud i sitt ord. Herren är en sköld runt omkring mig, läser vi på många ställen. Så trons sköld, det är gemenskapen med Jesus och hans ande som bor i oss. Alltså det ljus som fyller oss och liksom skyddar oss från mörkret, skulle jag vilja säga. Det är den säkraste trons sköld man kan ha. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Det är hos honom tron föds. Utan gemenskap med Jesus finns ingen levande tro. Men med gemenskap med Jesus så föds en levande tro i våra inre genom den heliga ande given av Gud själv genom Jesus, säger oss Guds ord. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Han tar sig inte igenom det här ljuset som fyller Guds barn. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Det är ju underbara både uppmaningar och möjligheter som ges. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Hur gör man det? Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Här har vi unika möjligheter att ständigt få vara i bön. Ja, men hur ska jag kunna göra det? Jag gör ju mycket annat. Jag tror det är något som bara Herren kan lära oss. Men det finns ett utvecklingspotential där, brukar de ju säga, på det området. Att Paulus talar om något som jag kanske inte riktigt är så väl insatt i. Utan det finns möjligheter att växa i det här. Och sen förstår man hur viktigt bön är. För sen ber han om förbön själv, aposteln Paulus. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig. Att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Paulus visste att jag behöver förbön så att ordet kommer till mig med kraft. Vi läser om i vissa ställen så hände det väldigt, väldigt mycket. Andra gånger var det mest uppror och sånt här. Va? Så han behövde förbön väldigt mycket. Så att be mycket för, brukar de säga, för era ledare och för människor. Ja, för alla här, alla de heliga. Hur kan det se ut i andevärlden, tror ni, när vi ber? Jag menar på att mycket i Gamla testamentet som vi läser har också en undervisning att ge oss som lever i Nya testamentets tid, alltså när Jesus har kommit och att vi genom gemenskapen och tron på Jesus blir frälsta, så är mycket, tänker jag, i Gamla testamentets historiska händelser, för det är historiska händelser som är nedskrivna. En del är ganska så grymma, det är mycket svärd och det är mycket dödande och sånt, va. Men jag tror att det är mycket av det här är egentligen andliga lektioner också. För Guds ord är flera bottnar i. Och man kan lära sig mycket av det. För en sak som vi är säkra på idag, det är att vi ska ju inte döda eller göra någon människa illa. Utan Jesus har sagt, älska era fiender. Gör gott mot den som hatar er. Välsigna den som förbannar er och be för den som förorättar er. Så det är ju liksom i Nya testamentets ljus så förstår ju vi att det är med kärlek som vi vinner över de motståndare som vill oss illa. Ett sista bibelord här då, i Samuelsboken 14. Det här har som överskrift Jonathans hjältedåd. Jag ska inte läsa allting utan bara lite kort. Det var en eländig situation kan man säga för Israels barn. Det var ju så att filisterna, deras gamla fiender, hade en rejäl armé. De gick emot Israel med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och fotfolk så talrikt som sanden på havets strand. Då låter det ju ganska mörkt för dem, och själva så stod de, gömde de sig i grottor, i skogsnor, bland klippor och fasta valv och i gropar. Det var alltså läget då. Deras ledare, Saul, han kunde inte vänta på Gud. Han hade det problemet att han tog sakerna i egna händer, vilket han gjorde där. Och Samuel, profeten som gick Guds ärenden, sa att du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud som Herren din Gud gav dig. Han bad honom vänta. Vänta på tilltal. Jag kommer i tiden och visar vad du ska göra. Men han kunde inte vänta, utan han var så tvungen att ta sina beslut själv. Och då gick det som det gick. Du har inte hållit Guds bud som han har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren din Gud befäst ditt kungadöme för Israel för all framtid, sa han. Så det var läget. Det var alltså katastrof. De hade inte ens vapen, Israels barn. Faktum är att det står att det var bara Saul och Jonathan som hade svärd och spjut. Så det var riktigt, riktigt dåligt läge. För de fick till och med komma till filisterna när de skulle vässa sin lie. Så det var inte lätt att fightas för dem. Nu har vi förutsättningarna här. Det var väldigt, väldigt bistert alltså. Jag skulle vilja säga, skulle vi tala militärstrategiskt idag, skulle vi säga att det är omöjligt att klara det här, va? Det går inte. Komma med ett par liar, eller vad ska man säga, inte ens det. Och vifta dem med allt det som jag har räknat upp nu i militär förmåga som filisterna hade. Och så hade de i alla fall en förpost då, filisterna. Och då ska jag ta och läsa lite grann. Men i passet, det bar sig så att Jonathan är alltså Sauls son. Och han tar med sig sin vapenbärare. De två vapen de har, Saul och Jonathan, då använder då Jonathan sitt vapen här. Och så går de mot filisternas förpost här då. Och jag betonar som sagt att det är inget som vi ska göra med några knivar och svärd. Utan det vi ska få en andlig lektion i hur man gör i bön när man söker Herren. Och vad som händer när man söker Herren, när man liksom närmar sig Gud i tro på Gud. Det är det som är själva meningen med den här undervisningen då. Vi kan ta från 14 och 6, första Samuelboken 14 och 6. Jonathan sa till sin vapenbärare, kom så går jag över till dessa oomskurnas förpost. Kanske ska Gud göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Och den meningen vill jag skicka med till er. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. När någon börjar gå för Herren så händer alltid något underbart. Och det är det att vapenbäraren, han blir övertygad att det här är nog rätt, va? Så han sa så här. Gör allt du har i sinnet, gå du. Jag följer det vad du vill. Betänk nu vad de går emot. De går emot en militärmakt här alltså. Med ett svärd och en vapenbärare. Och de får dessutom klättra upp för spacken, vilket ju är livsfarligt, va? Vi ska se vad som händer. Och sen så Jonathan svarar bra. Vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Alltså bara någon som börjar bjuda fienden motstånd på en ort, till exempel Skärblacka. Nu ska vi visa att vi inte är nöjda med att fienden plundrar och gör vad han vill. Att det är våld som breder ut sig. Att folk tror på felaktiga religioner. Vi är inte nöjda med detta. Vi går upp och visar oss i bön här. Jesus och börjar proklamera hans blod och hans seger över ett samhälle, va? Om de säger till oss, stå stilla till dess vi kommer fram till er, då ska vi stanna upp där vi är och inte klättra upp till dem. Men om de säger, kom upp hit till oss, då ska vi gå upp, för då har Herren gett dem i vår hand. Det ska vara tecknet för oss. När båda två hade blivit synliga för filisternas förpost, sade filisterna, se, hebreerna kryper ur hålen där de har gömt sig. Förpostens manskap ropa till Jonathan och hans vapenbärare, kom upp till oss så ska vi lära er. Alltså kom upp ska ni få stryk, med andra ord här. Ska ni gå illa för er. Ja, då sa Jonathan till sin vapenbärare, kom med oss kom med upp efter mig, för Herren har gett dem i Israels hand. Här är ju nästan som Goliat och David alltså. Herren har lagt något i hans hjärta. Att här ska det bli seger, för vi litar på Gud. Gud är mäktig att betvinga Satan och hans mörker under fötterna. När vi som folk samarbetar med honom och ber. Nu ska vi se. Jonathan, vers 13, klättrade upp på sina händer och fötter. Alltså det är ett bönarbete, om vi nu tar bilden, för Nya Testamentets folk, för oss. Klättra, det är ett jobb. Man får klättra, det är kämpigt, va. Hans vapenbärare följde honom. Alltså de som också ville vara med i bön. Och filisterna föll för Jonathan, och hans vapenbärare gick efter honom och gav dem dödsstöten. Och hur det andliga kriget går till, det måste vara Guds ande som leder oss, vad vi ska be för och vara. Men vi ska stå fasta med lyfta händer, säger Guds ord i Nya Testament, och prisa Jesus och be för människors frälsning och andra saker. Då ska vi se. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans vapenbärare omkring 20 man på en sträcka av ungefär ett halvt plogland. Alltså vad en oxe kunde plöja. Hälften man kunde plöja på en dag. Jag vet inte hur stort det kan vara, men inte allt för stort område. Nu ska vi se vad som händer i den osynliga världen lite grann. Och vad som sker när Guds folk ödmjukar sig, böjer sig och börjar be. Och samarbeta med Gud och börjar tro på att han kan göra något. Även om man är få. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket. För posten och det som hade givit sig ut på härjningståg greps också av skräck. Marken skalv och det kommer förskräckelse från Gud. Ni ser i osynliga världen här, alltså när vi börjar ropa till Jesus, till Fadern i himlen, och han sträcker ut sin hand, då kommer det skräck och det skakas i andevärlden, man. Det skallrar och det är förskräckelse från Gud. Det här fick alltså genomslag så långt in i hela lägret där Saul och de befann sig. Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att mängden skingrades och man irrade hit och dit. Tänk nu i andevärlden, mörkrets makter, de irrar hit och dit när Gud sträcker ut sin hand. Han är mäktig. Då sade Saul till folket och så vidare. Då vill han ju undra han ju vem det är som har lämnat deras läger och så vidare. Jag läser från vers 20. Saul och det folk som han hade hos sig samlades och drog till stridsplatsen. Och se, den ene hade lyft sitt svärd mot den andra och förvirringen var mycket stor. Det var alltså kaos för motståndarna här. Kaos för mörkets makter då för oss då i nytestamentlig tid. Det är hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna och som hade dragit upp med dem och fanns här och där i lägret. Också det gick nu över till israeliterna som var med Saul och Jonathan. Alltså de som är lite så här på gång i tron eller har varit med förr med Jesus börjar liksom lossa här, va. Har en tro men liksom lever inte riktigt fört, va. Det börjar hända något där. Om vi nu tar en nytestamentlig bild. Alltså de som har gett sig mer eller mindre för mörkets makt men har ändå en tro. En gång var man med och läste Guds ord och kämpade för Herren. De lossar. Ofta kommer de bönebarnen som de säger först och det lossar, va. Det är det här som jag tror ska ske. När de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde satte också alla dessa efter dem och stred mot dem. Att då börjar fler be. Fler börjar lyfta sina händer och prisa Jesus och säga att det här är ju underbart. Herren förmår verkligen rädda människor. Jesus kan frälsa, rädda och förlåta synder. Och rycka människor och befria dem från saker som binder dem. Så räddade Herren Israel den dagen. Och striden fortsattes ända bortom Bet Aven. Ja. Det här tycker jag talar så starkt. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Här tycker jag är underbart att veta att det är Gud som vi sätter vår förhoppning till. Det är Jesu förmåga. Det är Jesus som har besegrat döden. Det är han som har besegrat Satan. Det är han som har klätt av välderna, förevisat dem offentligt, säger Guds ord. Han har besegrat dem. Och vi vet att, varför ser inte vi resultat på detta då? Jo, för på jordesidan, här nere, alltså Jesus är ju upphöjd över allting i himlen. Men här nere är jorden under en ondes våld. Men det, och det kommer också bli väldigt svåra tider, säger Bibeln. Men mitt i det kan vi samarbeta för att få genombrott, för att få väckelse, för att få Guds närvaro in över den ort som Gud har gett oss mandat att be för. Va? In över det, de situationer som vi lyfter i Gud, inför Gud i bön. Och det är underbart att det är Herren det hänger på här, och att vi får liksom kravla upp med Jonathan och vapenbäran och räkna med att Gud kan ge seger lika väl genom få som det behöver inte vara många. Och som sagt, Herren ska få marken och själva över den ort som det finns trogna bedjare på, och förskräckelse från Gud och förvirring i fiendeläge ska göra att människor låtsas att människor ger sitt liv för Jesus och vill komma till honom och bli räddade, få uppleva allt det av gott som vi så gärna önskar att få förmedla till människor. Jag slutar där och så ber vi tillsammans här. Jag tackar dig Jesus Kristus för att få dela ditt ord, Herre, mitt ibland oss. Och jag prisar dig Jesus, jag tackar dig Gud far för din stora makt och dina goda tankar, och att du förmår allting. Tack att du förmår ge seger genom få lika väl som genom många. Men vi ber Gud att det inte ska bara vara få som hittar dig Jesus, utan att många människor ska få möta dig. Vi ber att du ska sänka din ande och möta människor i Skärblacka, i Norrköping Jesus, i Vånga här, i hela Sverige och i vår värld. Möt människor Jesus. Och jag tackar att du möter den människa som lyssnar på det här Jesus med din ande. Tack att du älskar människor och du vill förlåta synder. Du vill rena och förlåta och lyfta av bördor. Tack att du förmår hjälpa den som har trasslat sig fast i olika saker. Det kan vara olika beroendeformer och sånt här Jesus. Tack att du förmår befria och lösa, Herre Jesus. Du förmår sätta fri och lyfta och hjälpa på allt sätt och vis. Tack att vi får be till dig Jesus. Och tack att ditt ord är evigt och sant. Och vi kan läsa och bli befriade, Herre, bara genom att be till dig direkt och läsa ditt ord Jesus. Jag tackar dig och prisar och ber att du ska möta många människor med din ande. Och du ska hjälpa oss, Herre. Och vi ger dig all ära för allt som sker, Herre. Tack för förnyelse i våra liv Jesus. Tack för din ande. Tack för reningen i ditt blod. Tack Jesus. Amen.